Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva stapla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsnings Gud. Om än min far och mor överge mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Jag väntar på Herren.
Precis som Bernt-Åke sa här i början så avslutar vi ju en bönevecka här i församlingen. Och temat för den här veckan har varit sök mitt ansikte, hämtad ifrån den här psalm 27 som vi hörde Ulrika Karlsson läsa. Och saltaren, jag tror att det ska komma upp, ja precis, vad bra. Saltaren, det är ju en fantastisk bok att läsa. Men när man läser den så är det ju inte alldeles enkelt att hitta liksom en linje genom saltaren. När vi läser andra bibelböcker, då kan vi liksom beta av stora händelser, eller vi kan se att nej, men här finns ett tema som vi liksom kan läsa om. Men när vi kommer till saltaren så är det mer som att det är en stor bukett, kanske vi skulle kunna kalla det för. Det är som att vi liksom får titta in i troende människors böneliv. För det är precis det vi får göra när vi läser saltaren. Och jag tänker att det är nog ganska bra att det inte är så mycket mer struktur i saltaren. Därför att så är det ju precis med oss, tänker jag. Eller hur? Att om någon skulle titta in i mitt böneliv, då skulle det inte finnas så mycket struktur i det. Eller att det skulle vara uppdelat väldigt tematiskt och väldigt tydligt. Därför att när man ber, då ber man från hjärtat. Och då finns både sorg och glädje och förhoppningar. Det finns frustration och tvivel. Det finns bön om förlåtelse. Och allt möjligt ryms där. Och det är där som vi upptäcker också när vi läser saltaren. Så jag tänker att om du finns här och är liksom orolig över att men kan man verkligen be om vad som helst och hur som helst, då tycker jag att du ska bläddra igenom Psaltaren när du kommer hem. För där liksom ryms allt mänskligt på något sätt. Det finns plats där. Några korta liksom bakgrunder till Psaltaren innan vi går vidare. Och det är att Psaltaren består av 150 psalmer. Och det är liksom sorts bönesånger eller böner som man sjung, som har sjungits i den judiska gudstjänsten och som har bett där. Och det har man liksom gjort långt efter att de är skrivna. Vi förstår utifrån Jesu liv att han bad böner ifrån Psaltaren. Och vi kan också läsa att apostlarna gjorde också det. Och människor genom alla tider har liksom levt med den här boken i massvis av massa år. Och ungefär hälften av psalmerna är skrivna av kung David, som är en av de här portalfigurerna i Israels historia. Och David, han var sångare, han var sångförfattare och han spelade också ett instrument, harpa. Så är det. Och just den här psalmen 27 är skriven av David. Och idag så tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på den här lilla strofen som finns här. Sök mitt ansikte, säger Gud till David. Vad är det? Hur söker man Guds ansikte? Ska vi se om den här funkar? Ja, den är på. Du kan klicka fram till nästa bild. Här får ni se en lite yngre Mattias med vår äldsta dotter, bara några timmar gammal. Ett ansikte speglar ju en persons sinnesstämning. Man kan liksom läsa av i en persons ansikte attityder, känslor, humör, personlighet. Mer än något annat på kroppen. Och det är ju så här, om du tänker på en person som du vet älskar dig, som du vet vill dig väl, då är det liksom som att kinderna blir lite röda och pupillerna vidgas så att ögonen upplevs större. Det liksom tänds en låga i ögonen, läpparna blir mer röda och det liksom utstrålar någonting ifrån den personens ansikte. På motsvarande sätt så blir ansiktet förkrympt, hämmat, osäkert när någon talar illa om dig eller misstror dig. Då blir liksom ögonen grå och livlösa. Därför att ansiktet är på något sätt hjärtats spegel. Om man pratar till exempel om hur viktigt det är för ett litet barn att få möta mammans blick eller någon annan vuxens blick. För det är då som barnet blir bekräftat. Det är då som barnets liksom individ och personlighet förstärks. Man blir liksom till inför sin mammas blick eller en annan vuxen. Och trygghet och identitet och tillit skapas av den blicken. Och man vet också att ett bortvänt ansikte skapar osäkerhet och ångest. Ett barn som inte blir sedd och bekräftad av sina föräldrar kan få stora problem senare i livet. Och kung David, han talade ju om Gud som ett barn tänker inför sin förälder. Ditt ansikte, Herre, söker jag. Och inför ditt ansikte är glädje. Men David, han uttrycker också liksom den här förtvivlan och ångesten som ett barn kan ha inför ett bortvänt ansikte. Dölj inte ditt ansikte för mig, Gud. Och jag tänker att vi alla är skapade med en längtan efter att söka Guds ansikte. På hebreiska, som Gamla testamentet är skrivet på, då finns det inte liksom ett abstrakt ord för närhet, utan det ord som används, det är just ansikte. Panim heter det på hebreiska. Och David, vi kan läsa i Psaltaren att han började dagen med att söka Guds ansikte. När det gick bra i livet för honom så bad han i tacksägelse. Och när David upplevde Guds närhet så innebar det glädje och välsignelse. Men när han kände avstånd och främlingskap till Gud så gav det honom ångest och oro. Det var det värsta David kunde tänka sig. Att inte få erfara Guds ansikte utan känna främlingskap inför Gud och att förlora den helige ande. Det var det värsta tänkbara för David. Och David, han var ju enligt Bibeln en man efter Guds sinne, står det. Han var inte perfekt, men det är som att det liksom fanns kvaliteter hos honom som rörde vid Guds hjärta. Och det var att han var inte rädd för att vara inför Guds ansikte. Vare sig i vrede och tårar eller i sån här intimitet och sensuella glädjesprång. Han skrev intima kärleksdikter till Guds ära. Jag har dig kär, Herre, min styrka. Varvade med känslomässiga vulkanutbrott. Varför har du dolt ditt ansikte för mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Varför är du tyngd av sorg, min själ, fylld av oro? Och de här Davids på något sätt överraskande ärlighet i sina böner, det har ju gjort att hans psalmer har liksom blivit någon form av själavårdande texter genom årtusenden. Där många människor har funnit tröst i att läsa dem. Och då kan man ju tänka så här att i Bibelns språkbruk eller så är ansiktet, det står liksom för närhet och närvaro. Och i Bibeln så kan vi läsa om att människor fick se Gud. Människor som fick tala med Gud ansikte mot ansikte. Vi har Jakob till exempel. Han får vara med liksom och brottas med Gud, kan vi läsa om i Gamla testamentet. Och han kallar den platsen där han fick möta Gud för, ska vi se om jag kan uttala hebreiska här. Han kallade det där för Peniel, därför att han hade sett Gud panim el panim, alltså ansikte mot ansikte. Och vi har Mose som också får tala med Gud ansikte mot ansikte. Och när han steg ner ifrån berget efter att ha gjort det, så står det att han liksom strålade, han reflekterade av ljus. Och Bibeln talar om det där, att de som söker Guds ansikte ska själva lysa, därför att vi reflekterar honom. Och kyrkofadern Augustinus, som levde på 300-talet, han hade ju levt bortvänd ifrån Gud, långt ifrån Guds ansikte under en längre tid. Men efter sin omvändelse så skrev han så här: efter dig törstar min själ, efter dig du levande Gud. Herre, jag söker ditt ansikte, jag står vid din dörr. Till dig är allt mitt begär. Och han myntade också det här uttrycket som visar Guds längtan efter oss. När han sa så här: Gud törstar efter att bli törstad efter. Gud längtar efter att vi ska längta efter honom. Och det är ju så här att det finns olika grader av närhet till Gud. Och vi har fri vilja att ge olika gensvar på hans öppna famn. Man kan liksom hålla sig på ganska långt avstånd så där och vara på sin vakt. Man kan också ta steg närmare Gud men ändå hålla en viss distans. Men man kan också gå och komma riktigt, riktigt nära. Och när vi får erfara Guds närvaro så kan ju det gå till på väldigt många olika sätt. Och jag skulle vilja säga något kort om det. Ibland är det ju så här att vi har liksom blivit varnade för känslor och upplevelsekristendom. Och visst kan det finnas en viss sanning i det där att vi behöver vara vaksamma ibland mot att vi jagar känslor eller att vi kontrolleras av känslor eller att vi fastnar i känslorna. Men problemet, som jag ser det, det är ju att det här varnas väldigt ofta i sammanhang där flertalet aldrig har haft ett gudsmöte. Det är ungefär som att vi skulle varna fattiga barn i Pakistan att inte äta för många bakelser. För bristen på passion har liksom tolkats som det normala i många av våra sammanhang. Och det är intressant att se när man läser i Uppenbarelseboken att Jesus, han använde aldrig så hårda ord som när han konfronterade göm och passionslös kristendom. Så här säger han: Ni har övergivit den första kärleken, ni är död, ni är varken varma eller kalla, jag ska spy ut er ur min mun. Man kan haja till när man läser och tänker, är det verkligen Jesu ord? Samtidigt så kan vi se att Jesus gav samma församlingar som han hade sagt det här till, så ger han dem också sitt starkaste löfte. Och det är att han bultar på dörren och han lovar att komma in och dela måltidsgemenskapen för dem som öppnar dörren för honom. Och att äta med någon står i Mellanöstern för en nära samvaro. Och jag tänker att en nära samvaro registreras alltid i känslolivet. Vad vore livet utan förmågan att uppleva fågelsång, förälskelse och sommar? Och vad vore världslitteraturen utan sorg, gråt och smärta? Eller kärlek, glädje och längtan? Och varifrån har vi fått den här förmågan till att känna? Vid starka händelser i våra liv, då kan ju liksom våra känslor upplevas all over the place, som prins Daniel uttryckte sig till världspressen när han skulle förmedla att han hade fått en dotter. Och Bibeln är inte främmande för några slags känslor. Utan den här attacken mot känslolivet som finns i vissa sammanhang kommer inte från Bibeln. Utan är främst liksom ett resultat från grekisk filosofi längre tillbaka i tiden. Men också ifrån modern teologi. Därför att man ställde känslorna mot förnuftet och viljan. Och så degrad... Vad säger man? ja, jag kan inte ens säga det, men ni förstår. Man liksom sa att känslor, det hade med djuren att göra. Det var inget mänskligt liksom. Och i en del kristna sammanhang så har man ju haft svårt för det här med känslor av sorg, svaghet och smärta. Av någon anledning. Och jag tänker att är man i en sån miljö, ett sånt sammanhang väldigt länge, så leder ju de här, det leder ju till något sätt på att de här påklistrade leendena om att allt är tipptopp och tron har inga tvivel. Till slut så förvandlas ju det till ett skådespel som blir svårt att liksom upprätthålla. I de sammanhangen så är det genant att som David utropa: varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Och då kan man ju fråga sig, hur bedrövade får vi bli? Och då tänker jag, så bedrövade som vi är, det är för att det är så bedrövade vi är. Vi kan lura andra och vi kanske kan lura oss själva, men vi kan aldrig lura Gud. Därför att han vet hur det verkligen är. Och Gud, han har ju lagt ner en känsla eller en längtan i oss människor, en oro och på ett sätt ett öppet sår som inte kan bli helt förrän vi möter honom. Och utan den här känslan av tomhet så skulle ju inga människor söka Gud, tänker jag. Om det inte skulle finnas ett behov av att få bli mättad av någonting. Och visst är det så att vi kan bli liksom, vi kan krympa, vi kan bli ganska torra av tråkig, torr religion. Men jag tänker att vi aldrig kan komma för nära Gud som är livet själv. Det är en omöjlighet. Däremot så kan vi komma för långt bort ifrån honom. Påhejade av en sekulariserad kyrka så tycks vi ibland fråga oss: hur långt bort från Gud kan jag gå och fortfarande kallas kristen? Istället för: hur nära kan jag komma honom utan att jag smälter bort eller ihop? Risken för den västerländska kyrkan är knappast att vi kommer för nära honom som gett oss livet. Utan utmaningen för oss ligger snarare i att likt Jesu närmaste vänner följa Jesus så nära och bli berörda av Guds närhet. Och söker vi Guds ansikte, hans närhet, så kommer vi att bli berörda både till ande, kropp och själ. Det kommer liksom att resultera både i tårar och glädje. Och en vanlig reaktion när vi kommer inför Gud, inför hans ansikt, är ju just gråten. Tårarna visar att Gud har rört vid vårt inre, vid vårt känslomässiga centrum. Och kanske så är det så att det är förmågan till gråt som gör oss till människor. Tårarna kanaliserar spänningar i vårt inre. Och det är intressant att forskarna, de har visat att tårar som uppstår av lök, rök eller blåst, de tårarna innehåller bara salt och vatten. Medan tårar som uppstår genom sorg och känslor innehåller salt, vatten och olika kemikalier och avfallsprodukter. Det är liksom Guds geniala konstruktion att lösa upp och reducera spänningar i oss. Och det är ju därför som gråt är så befriande. Och ibland så tror jag att vi är rädda för känslomässiga uttryck. i våra kyrkor. Men tittar vi på Jesus, om vi tittar på hans personlighet och hans budskap, så visar ju han verkligen att Gud har ett hjärta, att Gud har ett ansikte att titta in i, att Gud har känslor. Vi läser att Jesus fylldes av medlidande över sitt älskade Jerusalem. Vi läser hur han fylldes av medlidande när hans vän Lazarus gick bort. Det står också att han liksom bad med höga rop och tårar. Så om inte livets liksom känslomässiga centrum får bli berört i mötet med Gud, så är det ju som att en låga finns där som aldrig riktigt blir tänd. Tårar är ett tecken. Det är inget ofelbart tecken, men det är ändå ett tecken på att Gud rör liksom vid det här känslocentrumet i våra liv. En annan frukt av att söka Guds ansikte, det är ju jubel och glädje. Vi kan läsa om att David, han dansade i jublande liksom glädje. Han samlade alla tänkbara instrument för att sjunga jubelsången. Han höll gudstjänst inför Guds ansikte och diktade: prisa stolt hans heliga namn. De som söker Herren må glädja sig. Han omges av prakt och glans, av makt och glädje i sin boning. Och David, han visste vad ett fröjdesprång var. I psalm 30, vers 12, så kan vi läsa så här, hur Gud beskriver hans möte med Gud: att du vände min dödsklagan i dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Jag växte upp i Chad, som ligger i Centralafrika. Och där så är det ju några av våra, vad ska jag kalla dem för, systerkyrkor. Som, alltså de är ju, de gör ju inget annat än att ha det här fröjdesprånget inför Gud. Och dansen är på något sätt ett högt legitimt uttryck av tillbedjan. Och deras definition av en europé, det är så här att en europé, det är någon som kan sjunga och ändå vara still. Tycker jag är lite talande. Det är så att de har det så naturligt. Och precis som vi behöver gråten för att vara mentalt stabila, så behöver vi också skrattet och glädjen och festen. Och jag tänker att en förnyad församling som får möta Gud både har pappersnäsdukar i beredskap för tårarna, men som också tillåter humor och dans och glädjesprång inför Guds ansikte. Och ibland så tänker jag att Guds folk, vi behöver träna oss i att glädjas inför Herren, att bli berörda på djupet. Och att det också kan leda till tårar. Tårar som helar. Tårar som blir till böner. Och kanske så är det så här att den viktigaste händelsen som kan förändra historiens gång, det är att församlingen, alla kyrkor och alla samfund på nytt lär sig söka Guds ansikte. Hans närhet. Att den kristna kyrkan blir så fylld av Guds ande, av kärlek, av glädje, av tårar, att det liksom flödar över, och att det också får flöda ut i en kall och mörk värld som är fylld av hopplöshet. Att Jesus inte längre är i vägen, utan ännu tydligare än idag att han är vägen. Och jag tror att vi lever i en tid när Gud söker sin kyrka. Han längtar efter att vi alla gradvis rör oss på skalan från att vara en i massan till den här närheten som det innebär att vara närmast Jesus. Då man är villig att betala priset för efterföljelse. Det är kärleken till Gud och medmänniskor är det viktigaste. Gud tvingar ingen, men hans famn är öppen för alla. Jesus, det står om honom i Nya testamentet att han är Guds ansikte vänt mot världen. Jesus, han säger att den som har sett mig har sett Fadern. Och i Kolosserbrevet 1:15 så beskriver man Jesus som den osynlige Gudens avbild. Jesus, han är den här förlorade sonens pappa som vänder sitt ansikte mot horisonten för att spana efter sina förlorade söner och döttrar. Han är den som springer emot dem och omfamnar dem och kysser sönder deras syndabekännelser. Och så ställer han till med fest för att det som var förlorat har kommit hem igen. För Gud, han är den sökande och finnande guden. Han är seendets Gud. Hans ögon sveper över jorden för att se om det är någon som är intresserad av hans kärlek. Han söker efter hjärtan. Och när vi orienterar våra liv kring Jesus och när vi imiterar hans livsstil, då förvandlas våra hjärtan, vår själ, vårt innersta. När vi svarar på hans kallelse, kom, följ mig. Och jag vill bara kort nämna några konkreta sätt att söka Guds ansikte. Och det här, kärt barn har många namn. Det här kallas för, en del kallar det för heliga vanor. Ett annat namn är andliga övningar eller discipliner. Men allt det här, det är saker som vi kan göra för att det vi inte kan göra ska kunna ske. Nämligen en inre förvandling. Så genom de här övningarna så är det som att vi bereder plats för Gud i våra liv. Det är att precis som bonden skapa de bästa förutsättningarna för att växt ska kunna ske. Dels är det avskildhet. Att ibland dra sig undan för att ge rum för Gud. Det är vad retriter bland annat handlar om. En sån här bönevecka som vi har haft. Där betoningen får vara på att vara med Gud istället för att hela tiden göra massa saker för Gud. Tystnaden är också ett sätt. Att vi ibland söker upp tysta miljöer, befriade från andra röster, befriade från andra ljud. Där vi till och med är tysta när vi inte ens hör våra egna ord. Just för att skapa utrymme att lyssna inåt, att höra våra egna hjärtslag, höra våra egna andetag. Och där också lära oss att lyssna, att höra Gud tala. Vi har bibelmeditation. Och det är ju när man inte läser Bibeln bara för att okej, nu ska jag förbereda en predikan. Vad kan jag hämta ut här? Eller oj, jag behöver veta, vad säger Gud om det här? Utan bibelmeditation, det är när vi bara läser ordet och låter liksom ordet få tala till oss och röra vid oss och se vad som händer när vi läser ordet. Vi har bön. Det är ju att verkligen få vända sitt ansikte till Gud och tala med honom, men också att lyssna vad Gud vill säga till oss. Och vi har också vilodagen. Att en dag i veckan faktiskt ta tid att förvila, glädje och återhämtning för både ande, kropp och själ. Det är ungefär som att den här vilodagen, den är Gud säger så här, till en väldigt rastlös och adrenalinstinnad värld. Det är en dag i veckan när vi får påminnas om Guds närvaro och godhet. Det är en dag för en väldigt spidad kultur att återfå sin själ. Vi har andlig vägledning. Och det är en sån här process. Jag har haft en andlig vägledare sedan jag började här i Betaniakyrkan. Och vi möts var femte, var sjätte vecka. Och det är en person som liksom i samtal stämmer av med mig. Vad tycker du Gud gör i ditt liv? Vad tänker du mycket på nu? Vad brottas du med i din gudsrelation? Någon som följer mig i min vandring med Jesus. Och där får vi också komma närmare Gud. Vi har bekännelsen och bikt. Att få bekänna för någon våra fel och brister. Och att få ta emot förlåtelse för det. Det är också någonting som drar oss närmare Jesus. Det vi gör just nu, att fira gudstjänst, det är att få lära känna Gud tillsammans med andra genom bönen, ordet och lovsången. Vi vänder vår uppmärksamhet till Gud. Och sist, glädje och fest inför Guds ansikte. Vi har väldigt mycket allvar i våra liv. Och jag tänker att vi behöver också få glädjas i varandra och i Gud. Och det finns otroligt många sätt att söka Guds närhet. Att liksom ta de här stegen närmare Gud. Och jag skulle vilja tipsa om Anders Petter Sjödins bok som handlar om förvandlad i Guds närhet. Där han ger otroligt mycket verktyg för det här att närma sig Gud. För det är ju så, alla vi som sitter här, vi tycker ju om olika saker. Vi kanske attraheras av olika. En del av oss älskar retriter. En del av oss älskar att gå i naturen. Men läsar, kanske det är några av de tips han ger som du känner, det där skulle jag vilja avsätta tid för. Så ett hett tips. Och bara som avslutning att Gud vill närhet. Han lockar oss att ständigt komma närmare. Och jag tänker så här, om vi återgår till psalm 27. Och om vi vänder på de här orden som att det skulle vara ord från Gud till oss. Dölj inte ditt ansikte. Ditt ansikte söker jag. Alltså när vi låter oss bli sedda av Gud så kan vi också se honom. Tänk om det är så att vi upplever Guds närhet när vi själva är närvarande inför honom. Vi ber tillsammans och lovsångsteamet kan komma fram. Gud, jag vill tacka dig för att du är närvarandets Gud. För att du är seendets Gud. Tack för att du är här just nu. Tack för att du ser var och en av oss just nu. Du vill gemenskap, du vill närhet. Det handlar inte om att vi en dag har sagt ja till dig och sen är det liksom klart. Utan det här är någonting som handlar om hela livet. Du längtar efter att vi ständigt är i rörelse närmare dig Jesus. Närmare dig Jesus. Och Jesus, du ser också om vi ibland håller dig lite på avstånd för att vi kanske är rädda för vad närheten till dig ska få för konsekvenser i våra liv. Du ser om vi är här som är rädda för att tappa ansiktet och gråta eller börja skratta för att du berör oss. Jag ber att du skulle göra oss fria från det som håller oss tillbaka från att komma närmare dig Jesus. Och jag vill be som pastor i den här församlingen att vi som kyrka, att vi som församling skulle få ha en tid framöver oss nu när vi verkligen får ta de här stegen närmare dig Jesus och få bli berörd av dig som grupp, som gemenskap men också som individer. Så kom Gud, kom och rör vid oss, kom och möt med oss Herre. Vi sjunger några lovsånger tillsammans och jag tänker